på er och varmt välkomna till avsnitt 425 av Ångestpodden.
Hej hej!
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Alltså jag har blivit sambo.
Yes.
Det, alltså ska jag säga, jag har varit så orolig, jag var så rädd. Alltså det har, jag har vaggats in detta, sånt här vill ju folk aldrig höra. Men jag har liksom, alltså jag känner mig så trygg de första dagarna som sambo. Alltså det är som att jag bara, jag känner mig mer hel. Fan vad klyschig jag är, men alltså det har typ känts så.
Fint.
Alltså jättefint. Och att vi liksom lyckades bygga ihop, alltså vi gjorde ju då lackmustestet. Nämligen bygga ihop en IKEA-möbel. Det gick så bra. Så bra. Alltså det var liksom lugn stämning till och med mellan två personer som annars inte är så lugna. Det vill säga jag och min numera då sambo.
Emil är väl ändå ganska lugn.
Ja, men han har också ett hett temperament.
Jo visst.
Alltså inte i jämförelse med mig.
Nej.
Ska jag verkligen säga. Men
då bleknar hans temperament.
Det får man säga.
Yes.
Du har varit i Åre.
Det har jag. Det var otroligt.
Var det?
Ja, så mysigt och kul och härligt. Väldigt bra väder. Hörde också att vi prickade in, alltså vem har turen att lyckas pricka in säsongens absolut bästa dagar när man bara är där 3 dagar?
Du?
Nej, Klara som jag åkte med.
Okay.
Det är hennes tur.
Just det.
Som bara så överförs för alla hon umgås med. Ja, precis.
Hoppas hennes tur spiller över, för innan nästa avsnitt släpps så kommer vi ha hållit ett seminarium i Sveriges riksdag.
Det stämmer. Det är sjukt faktiskt.
Ja, det är ju svindlad. Alltså jag kan inte riktigt greppa det faktiskt.
Nej. Jag tror jag kommer fatta det ungefär, alltså typ så nästa måndag. Alltså när det bara är 2 dagar kvar.
Ja, jag tror det ska vara så i maj.
Nej. Nej, men jag behöver ju greppa det innan vi ska dit. Vi behöver ju liksom ändå förbereda vad det är vi faktiskt ska säga.
Ja.
Men så här, denna veckan innan här är det ganska... Ja, det är svårt att ta in, men ja, det ska bli väldigt kul. Alltså jag är ju faktiskt, det är inte mycket ångest just nu hos mig inför det här.
Nej, men faktiskt inte. Jag är väldigt, väldigt taggad. Lite besviken på att så många riksdagsledamöter inte kan. Jag tycker väl att man kan prioritera om vissa saker för den här frågan. Men det är väl som vanligt i politiken och de här frågorna, antar jag. Än så länge så vet vi inte, men ser det ljust ut för att någon partiledare ska medverka?
50-50.
Ja, faktiskt.
Ja.
De borde.
Ja.
Men vi ska göra mer i politiken. Vi blir ju faktiskt lite inbjudna nu, det kommer ni också få se. Och det är tack vare er att vi gör det här ihop.
Verkligen. Och tipsa folk om att skriva under vår namninsamling på 3minuter.se.
Ja.
Vi vill ju alltså införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över, om det här är första gången du lyssnar på Ångestpodden.
Men du, idag har vi med oss en gäst.
Ja.
Vi har med oss Håkan Lindholm Doveson och vi ska ju prata 12-steg.
Ja, och vi har ju aldrig, alltså vi har ju varit och snuddat vid 12-stegsprogrammet när vi har haft med gäster som själva har gått 12-steg. Men då har vi liksom inte varit kvar så mycket i just 12-stegsprogrammet, för vi har ju känt att vi behöver göra ett helt avsnitt om det här. Så varenda gång vi typ har varit och snuddat vid det, så är det någon som har skrivit bara, men nu var ni bara där igen och snuddade vid det. Vi vill liksom höra ett helt avsnitt dedikerat för just 12-stegsprogrammet. Så här kommer det.
Ja, precis. Och det kommer ju från kanske en lite oväntad vinkel, eftersom vi har med oss en psykolog.
Ja.
För 12-steg har ju liksom drivits av... Men eldsjälar är verkligen fel ord, och den här rörelsen går ju långt tillbaka, men det är väldigt intressant att man får psykologens perspektiv på de 12 stegen. För Håkan är ju psykolog och före detta alkoholist.
Yes.
Så han har ju verkligen egna erfarenheter av att också gå igenom de 12 stegen.
Ja, och många kanske, eller det finns ju en bild av att 12-steg är ganska flummigt, väldigt religiöst och inte speciellt förankrat i vetenskapen. Men jag tycker ändå det här avsnittet blir ganska balanserat, just för att Håkan ju brinner för att, alltså man kan inte hymla om att det är lite flumflum ibland, men att man på något sätt ändå faktiskt kan förena forskningen och det flummiga.
Ja,
allt som är flum behöver inte vara dåligt.
Nej, även om en hel del är det.
Ja.
Men det är också så enormt många som blir hjälpta varje år genom 12-stegsrörelsen för olika former av beroenden. Jag tror med att man har en fördom om att det bara gäller typ droger, alkohol. Men så är det ju faktiskt inte, utan det gäller ju faktiskt andra former av beroenden.
Ja, missbruk.
Ja, men exakt. Mm. Det var nog det ordet jag sökte faktiskt. Mm. Vi rullar intervjun med Håkan om 12-stegsprogrammet.
Varsågoda! Hej Håkan och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej! Jätteroligt att få vara här.
Ja, jättekul att ha dig här.
Ja.
Vad jag känner bara nu när vi har pratat innan att du känns så liksom, du känns psykologi på ett bra sätt.
Ja.
Förstår du vad jag menar då?
Jag tror jag förstår vad du menar.
Ja.
Jag tänkte på det här med att våga vara mänsklig i psykologrollen.
Mm.
Både i terapirummet men också utanför. Jag sitter och har lite tunga andningar eftersom jag har ångest inför en sån här situation.
Mm.
Jag kommer från min terapimottagning där jag tagit emot patienter hela dagen. Och då känner jag mig helt i frånvaro av rädsla.
Mm.
Och sen så klev jag in här och kände att pulsen började slå och det gjorde den redan innan.
Mm.
Då var jag uppe på Östermalmstorg här och ångest hanterade på ett sätt som man kanske inte förknippar med en psykolog. Jag impulsshoppade en Prada parfym.
Okej!
Okay. Ja. Du vet Håkan, den skulle du ha.
Ja,
den skulle jag
du.
Ha.
Mm.
Och så har jag preppat så att jag har snus också här.
Ja.
Det 12-stegsprogrammet som vi ska prata om, där pratar man ju om en högre kraft. Jag tänker snusdosan är lite
din
min högre kraft i en liten ask.
Ja, ja, vad fint.
Det tycker jag låter underbart.
Ja, nej, men jag tyckte också det var så himla fint att du kom in här och berättade om dina säkerhetsbeteenden och att du var nervös. Alltså det, jag vet inte att psykologer inte brukar vara mänskliga, men det gjorde dig liksom nej, lite mer nej, mänsklig.
Jag tror, jag tror de flesta psykologer jag känner är ganska mänskliga. Faktiskt.
Ja, jo.
Men jag tycker att det är extra viktigt att våga visa sin blotta sin sårbarhet.
Exakt.
Verkligen.
För det är det vi kräver av våra klienter.
Ja, och även om man sitter på väldigt mycket kunskap om det mänskliga psyket så blir man ju liksom inte helt avtrubbad själv från sina egna känslor och saker man tycker är jobbigt.
Nej.
Mm.
Nej, uppenbarligen blev mitt liv alldeles för svårt att hantera i vuxen ålder så att jag vände mig till min gamla vapendragare från ungdomen, alkoholen, och tog ett återfall.
Mm.
För jag sa upp relationen med alkoholen i ung vuxen ålder och etablerade mig som någon slags hyfsat fungerande samhällsmedborgare.
Mm.
Ja.
Men så gick mitt liv sönder, det låter ju lite högtravande, vi ställs ju alla inför utmaningar.
Mm.
Men det blev för känslomässigt svårt för mig att hantera så att jag tänkte jag vände mig till alkoholen för att söka någon form av tröst.
Mm.
Min plan var ju inte att aktivera sjukdomen, för den hade jag förträngt att jag hade.
Mm.
Men det visade sig att den här sägningen, en gång kidnappad hjärna, alltid kidnappad hjärna, gällde även för mig. Det blev ett kort men intensivt, snabbt eskalerande återfall som varade i 4 månader. Men det fick mig att inse att jag är maktlös inför det som jag är maktlös inför, nämligen alkoholen.
Mm.
Men det gjorde också att jag hittade tillbaka till 12-stegsprogrammet och blev tvungen att kapitulera inför det.
Uh-huh.
Och sen har jag verkligen gått all in och det är väl därför jag sitter här idag.
Ja, vi kommer ju verkligen komma in ännu mer på det här.
Ja.
Men först ska du ändå få berätta, vem är du?
Vem är jag?
Ja!
Det var en sån här fråga som jag inte hade förberett mig på. Som är typ svåraste frågan som man kan få.
Visst, alla tycker
och nu tänkte jag på det här igen. Det är ju nästan alltid det jag börjar med mina nybesök. Kan du berätta lite om dig själv?
Så nu gör vi så
alla
mot
blir
dig.
Stumma och famlar. Vad ska jag berätta för någonting?
Och man hamnar ofta i vad man jobbar. Och så kan det ju vara. Ja, vad tänker du?
Mm. Nej, men jag identifierade mig kanske alldeles för mycket med min psykologroll och vissa föreställningar om hur man skulle vara då som person. Och en del av de föreställningarna är väl ganska rimliga och gör att man fungerar som samhällsvarelse.
Ja. Mm.
Men jag mörkade det som jag kanske alltid har haft som mitt främsta redskap, nämligen mina erfarenheter från alkoholproblematik i ung vuxen ålder. Jag har haft jättestor nytta av det i terapirummet och sådär. Men jag har alltid mörkat det inför kollegor och sådär.
Oh.
Vilket jag tror bidrog till, för till slut blev det som att det föll bort liksom som en det föll bort ur min självbild. Så att jag, det var som att det var
du glömde ett annat själv
liv.
Bort,
jag glömde typ. Bort det på något sätt. Så att jag har alltid suttit på behandlingskonferenser och varit rädd att det här ska komma fram på något sätt. Så därför så känns det så skönt att kunna säga idag att jag är psykolog och psykoterapeut, men jag är också nykter alkoholist. För jag är jäkligt stolt över det.
Precis. Ja.
Jag är stolt att vara en del av den här 12-stegsgemenskapen.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker en massa saker. Jag tänkte på det på vägen hit, att nu ska jag så här skriva ner eller lägga på minnet alla säkerhetsbeteenden och ångestbeteenden som jag har på vägen hit. Bland annat impulsen som jag nästan följde i bilen, att jag skulle ta upp den här boken som jag håller i mina händer just nu som ett säkerhetsbeteende och läsa den på motorvägen.
Bakom
det var en jättedålig liksom. Idé, så jag följde inte den impulsen. Men det var ju också sådär för att försöka få kontroll. Och jag tänker i takt med att vi försöker få kontroll, desto mer ökar ångesten också. Eller sannolikheten för att vi drabbas mer av ångest. Så vi behöver ju gå emot våra rädslor. Och det är ju en ganska stark komponent i 12-stegsprogrammet, som i all effektiv psykologisk behandling med inriktning på ångest. Och att successivt plocka bort säkerhetsbeteende efter säkerhetsbeteende. Så i slutet av den här intervjun så hoppas jag att jag kanske lägger bort den här boken. Jag har inte öppnat den än.
Nej.
Den jag håller i den där. Bara.
Ja, och det var tur att du inte tog upp boken på motorvägen ändå.
Ja, det var tur. Inget jag rekommenderar.
men som sagt så är ju du här idag för att vi, ja, men dels vill vi ju prata om boken som du håller i handen, Konsten att bli fri. Och om liksom 12-stegsmodellen eller 12-stegsprogrammet och om att vara nykter alkoholist. Men vi tänkte också det så här, du är psykolog, hur länge har du varit det och hur kommer det sig att du liksom blev psykolog?
Jag hade som sagt ett ganska välfungerande liv som tonåring. Till skillnad från många andra så var mina bästa år högstadiet faktiskt. Men då hade jag också en gemenskap runt mig. Jag hade turen att ha ett socialt nätverk i högstadiet och hade turen att ha ett socialt nätverk inom friidrotten som jag höll på med. Sen drack jag första gången och mina föräldrar hade varnat mig för att vi har det här i släkten.
Okay.
De har aldrig haft den här problematiken, vilket jag är tacksam över. Jag hade ju hört historier och jag visste ju att vi hade det här ärftligt och så. Men jag var 15. Så jag testade. Men till skillnad från de som inte bär på den här genen så skulle jag säga att för mig aktiverades den här sjukdomen ganska omedelbart. Jag fick rätt snabbt dåliga konsekvenser. Men ville dricka ändå för att det blev som en slags våldsam förälskelse. Och att bli så våldsamt förälskad i en sinnesförändrande substans är ju som att gå in i en riktigt destruktiv relation. Men inte ha någon som helst aning om vart det är på väg. Så att gymnasiet tog jag mig igenom med nöd och näppe. Och sen träffade jag en psykolog som ung vuxen som jag fick jättestort förtroende för. Och han hjälpte mig faktiskt att, jag kan inte rekommendera det här för någon som har utvecklat ett beroende, men han försökte hjälpa mig att lära mig att dricka normalt. Och det kan inte jag.
Nej.
För jag är alkoholist. Jag kan inte det. Jag rekommenderar ingen att chansa. För jag testade mig fram och periodvis så gick det bra. Jag lärde mig strategier för att hantera det på något sätt. Men sen så går ju livet upp och ner och den här sjukdomen är, som man brukar säga i 12-stegsrörelsen, listig, falsk och stark. Passar på när man är som minst beredd. Så någonstans innan jag började på allvar studera till psykolog så var jag tvungen att helt säga upp relationen med alkoholen. Jag insåg det.
Ja, hade du förstått att du var alkoholist?
Jag hade väl som många andra en föreställning om vad en alkoholist är för någonting. Jag inte kunde se mig själv som det, eftersom jag ändå hade kommit att bli relativt välfungerande, förutom när jag drack. Men det var ju ingenting jag såg då, utan då blir det ju de här klassiska försvaren att nej, men en gång är ingen gång, och även om det är 1000 gånger. Till slut så blev det övertydligt för mig att jag inte kunde hantera alkoholen utan konsekvenser.
Mm.
Och då kapitulerade jag på ett sätt, men inte lika fullt ut som jag skulle komma att göra efter att jag hade tagit mitt återfall i vuxen ålder.
Mm.
Men jag hade, det var den här föreställningen om vad som är en alkoholist som stod i vägen, tror jag, för mig.
Mm.
Men sen har jag lärt mig att även alkoholisten på parkbänken säger att jag kan inte vara alkoholist. Jag sitter ju på parkbänken, tittar på honom som ligger där under parkbänken.
Ja, det finns alltid någon som är värre liksom.
Ja.
Mm. Men du studerar ändå till psykolog och börjar också jobba som psykolog.
Mm.
Och sen så tar du då ett återfall på alkoholen.
Jag var ju nykter. Jag ska ju säga att jag har varit nykter i större delen av mitt nyktra liv och hunnit läsa till psykoterapeut och ägna mig åt familjebildning och ja, jag skulle säga att jag var en välfungerande samhällsmedborgare.
Mm.
Och det skulle jag säga att de flesta alkoholister är. Inte de som syns kanske. Eller
nej,
de som uppfyller kriterierna för de fördomar vi har om alkoholister.
Ja,
men de allra flesta alkoholister är väldigt noggranna, omsorgsfulla, ganska omtänksamma människor med höga ideal.
Mm.
Men också en ganska prestationsdriven självbild skulle jag säga.
Mm.
Och det har ju jag också haft.
Mm.
När jag gjorde fjärde steget på allvar första gången så fick jag systematiskt inse att alla mina rädslor bottnade i en rädsla att inte duga och en rädsla att förlora mitt anseende.
Mm.
Men hur lång tid tar det då från att du liksom, du dricker gymnasiet och sådär, när slutar du och när får du det här återfallet?
Det dröjer ju ganska många år då.
Ja.
Så jag blir det i alla fall nykter i ett drygt 15 år drygt skulle jag säga. Eller ungefär 15 år. Och sen så har ju jag en föreställning. Jag har ju gått jättemycket psykoterapi. Bland annat 5 år psykoanalytisk psykoterapi. Och några omgångar KBT och sådär. Och utbildat mig till psykolog och psykoterapeut. Och sen så ställs livet på ända på något sätt. Det blir utmaning efter utmaning efter utmaning. Jag drabbas av en ögonsjukdom som gör att sår på hornhinnan slits upp under REM-sömnen så att jag kan inte sova.
Oj,
och samtidigt har jag fått 3 barn. Jag har trillingar.
Trillingar?
Ja. Ja. Och då i den här situationen med 4 barn och den här ögonsjukdomen så blir det dessvärre aktuellt med skilsmässa.
Mm.
Och det föreställer jag mig att det här ska jag klara av.
Mm.
Eftersom jag har en prestationsdriven självbild och den här på ett sätt omedvetna, på ett intellektuellt plan har jag koll på det här, men djupet av den här rädslan att inte duga och rädslan att förlora mitt anseende, den sitter så pass djupt, vilket jag inte är fullt ut medveten om.
Mm.
Så jag tänker att det här ska jag klara av. Det här ska man klara av. I alla fall ska jag klara av det.
Mm.
Så att jag hanterar det så att det ser ju väldigt bra ut och det går väldigt bra. Men känslomässigt håller jag ju på att gå sönder utan att jag märker det.
Mm.
Och det är ingen som orkar med att begrava så mycket känslor som jag var tvungen att göra. Jag tycker inte synd om mig själv, men jag kan förstå mig själv idag. Att det känns förståeligt att det blev som det blev. Till slut rann det över, jag behövde hitta en ventil. Och som jag sa, den här sjukdomen är ju listig, falsk och stark. Och påminner ganska mycket om en våldsam, destruktiv relation. Så att när jag var som mest sårbar så knackade det liksom på dörren och sa kom hit.
Mm.
Jag kan ge dig tröst och värme.
Mm.
Och det fungerade ju så först. Sen slog ju alla de här försvaren igång. Så att jag intalade ju mig själv redan från början att nej, men det här går ju ganska bra. Jag känner inget sug. Jag får inga konsekvenser. Men det fick jag ju från allra första glaset vin skulle jag säga.
Mm.
Suget satte igång direkt.
Men hur blir du då introducerad till 12-stegsprogrammet?
Ja, för sen börjar resa som jag inte önskar min värsta fiende, när jag försöker vara den här fungerande samhällsmedborgaren och men rätt okej pappan ändå.
Mm.
Och så försöker jag hantera alla de här utmaningarna samtidigt som jag försöker hantera alkoholen. Fullständigt omedveten om att jag har aktiverat den här sjukdomen.
Ja.
För den tänker jag tillhör mitt förflutna.
Mm.
Så jag lever, det blir som att jag lever två liv. Det blir ett liv där jag försöker hantera mig själv och min tillvaro på det allra bästa sättet man kan. Lite för bra skulle jag säga.
Mm.
Det är ingen som ska behöva hantera en sån situation på det där sättet som jag ställde krav på mig själv att jag skulle göra.
Mm.
Och samtidigt så försökte jag kontrollera en okontrollerbar sjukdom, nämligen alkoholberoendet, som eskalerade ganska fort och som gjorde att jag inte klarade av mitt liv.
Mm.
Jag klarade inte av att ta det ansvar som jag hade skyldighet att göra.
Mm.
Så jag vaknade upp en dag, det var som att det blev en, jag blev drabbad av en våldsam insikt. Jag drack och drack och drack och det fungerade inte.
Mm.
Och då fick jag panik och ringde till jourhavande präst. Jag vandrade inte någon andlig väg då, utan jag var i det närmaste ateist.
Mm.
Men då säger då jourhavande präst att jag kan inte hjälpa dig. Och det är mitt sista halmstrå. Men så lägger hon till, vilket jag kommer ihåg när jag vaknar upp på morgonen. Men jag tycker att du ska söka upp din församlingspräst. Och då vaknar jag upp. Jag kommer ihåg den där känslan när jag hade, när dörren om mitt sista halmstrå hade stängts. Det var ett ämne för Ångestpodden, kan jag säga.
Ja.
Det var en, jag har aldrig upplevt något liknande faktiskt. Jag tror att det var hopplöshet i någon slags fulländad form som jag kände. Jag kände inte igen känslan, men jag skulle beskriva det som hopplöshet.
Mm.
Och det är väl det som definierar det jag hamnade i. Jag nådde min personliga botten. Jag tror att det är det som är den här hopplösheten jag känner. Jag tror att det är det som är själva essensen av den här personliga botten som man behöver nå.
Mm.
Men jag sökte upp min församlingspräst. Skiträdd var jag.
Mm.
Men då hade hopplösheten gått över, så då var jag rädd bara.
Ja.
Bara.
Mm, ja,
men då
bara.
Står den här prästen i brun läderjacka och röker utanför kyrkan. Så jag tänker, ja men vad fan, han verkar ju ändå vara en okej kille. Till saken här att han hade döpt mina barn också ett halvår tidigare ungefär.
Mm.
Så att jag hade träffat honom, men jag hade ingen aning om vem han var.
Mm. Mm.
Men så kliver jag in där på hans tjänsterum och säger att, men du vet, jag har lite problem tror jag här med lite olika saker. Jag skulle behöva prata med dig. Han har ju efterhand berättat att jag sa att jag kanske eventuellt, troligen, möjligen, eventuellt, kanske har lite problem med alkoholen också. Men han berättade att jag stank som en spritfabrik, och då valde han att kliva ur rollen som präst och säga, jag är inte bara präst, jag är också nykter alkoholist. Du och jag ska gå på ett möte ikväll.
Visste den här jourhavande prästen att din församlingspräst... Alltså var det som att liksom den här jourhavande prästen kopplade ihop er medvetet?
Jag tror inte det. Nej. Hon visste inte varifrån jag ringde eller så.
Nej, det är så sjukt.
Ja, det är sjukt faktiskt. Ja. Det går ju möjligen att förklara på något sekulärt
slumpmässigt vis. Ja, det är säkert bara slumpen, men det blir en väldigt fin slump.
Ja, det blir en väldigt fin slump. Ja. Ja. Ja, men känslan jag hade var att jag... Det är första gången jag känner jag som har ett sånt kontrollbehov. Det har jag ju fortfarande.
Mm. Jo, du sitter här med boken.
Jag sitter här med min bok och har gjort hundöron och strukit under här. Så att kontrollbehovet består. Men det är första gången som jag känner att jag blir buren.
Ja, åh, fint.
Andligt buren.
Ja.
Men hade du någon aning om vad 12-steg var innan det här? Alltså hade du någon liksom förutfattad mening om vad det var för någonting?
Ja, men jag hade kommit i kontakt med 12-stegsprogrammet tidigare, men jag hade aldrig på allvar tagit mig an det.
Nej. Mm.
Så du visste liksom ändå vad det var när han sa att vi ska på ett möte och sådär.
Mm. Jag hade gått på möten tidigare i mitt liv, men det var som att det var helt borta ur mitt minne.
Ja, det var något
jag tycker jag också är fascinerande. Mm. Att det låter som en efterhandskonstruktion, och jag tänkte att det var det säkert de första åren.
Mm.
Men nu har det gått så lång tid. Nu är det ju 6,5 år sedan, och jag tänker att Nej, det var ingen efterhandskonstruktion, utan jag tänker det var helt borta.
Mm.
Jag hade liksom, jag hade mörkat det här för andra och till slut för mig själv.
Mm.
Så det hade liksom fallit i glömska även för min, min egen medvetna bild av mig själv på något sätt. Men så kom den plötsligt, drabbade den mig när, när allt kom tillbaka. Ja. I samma stund som den här prästen säger att jag är inte bara präst utan jag är också nykter alkoholist. Du och jag ska gå på ett möte ikväll. Då är det som att jag förstår, att, förstår vem jag är.
Men vad är då de här 12 stegen? Alltså kan man ändå, det är såklart jättemycket, men kan man liksom ändå gå igenom de 12 stegen lite?
Det kan man göra.
Ja. Ja, jag tänker om någon lyssnar liksom, alltså, men vad är det här egentligen?
Mm. Ja, eller att man säger, det är klart att jag har hört talas om 12-stegsprogrammet, men jag vet typ att en punkt är att man, det är så att man ska be om förlåtelse typ. Det är väl det enda jag vet.
Ja, det känner man liksom till.
Ja, med risk för att trassla in mig i långa filosofiska resonemang här, så ska jag försöka göra någon slags one-liner-aktig förkortning här av
hisspitchen av
man kan säga så här, en av filosofihistoriens främsta dysterkvistar är Arthur Schopenhauer. Hans projekt var att vi bör söka att släcka ut viljan till liv. Det låter ju muntert. Det handlar lite grann om att det som är kärnan i 12 stegen, att bli så fri som möjligt från egots slaveri, det vill säga från att gå emot rädslor, att göra upp med inåtvänd ilska, utåtriktad ilska, bitterhet, skuld och skam på ett väldigt systematiskt sätt, bland annat genom det här gottgörelsearbetet som man gör i 9:e steget, för att man ska kunna bli så fri som möjligt från de här lagren av ilska, rädsla, skuld och skam, bitterhet, rädsla för att bli avslöjad, rädsla för att bli påkommen. Att bli så fri som möjligt så att vi får tillgång till vår innersta medfödda längtan efter kärlek och anknytning, eller kärlek och närhet. Så att vi kan leva ett så kärleksfullt liv som möjligt, där vi står i kontakt med oss själva, så att vi också kan skapa sunda relationer. Och det är lite förenklat med ett modernt, sekulärt psykologiskt språk, som man skulle kunna beskriva Schopenhauers projekt att släcka ut viljan till liv. För hans lösning på att vi drivs av egoistiska begär var att vi skulle leva ett liv så nära, han var inte kristen, men så nära en kristen etik som möjligt. Och det finns ju ett sånt stråk i 12-stegsprogrammet också, men det är ju inte nödvändigt att man bekänner sig till någon särskild religion. Så det går alldeles utmärkt att vara kristen. Det fanns en diskussion för 80 år sedan när de här ursprungliga 12-stegen formulerades. Där det fanns två falanger. En som tyckte att man skulle beskriva de 12-stegen med mera kristet färgat språkbruk. Och en falang som tyckte att man skulle hålla sig till det andliga, mer övergripande. Och den falangen vann turligt nog. För jag tror att det är därför som 12-stegsrörelsen, till skillnad från andra liknande nykterhetsrörelser och sådär, har bestått och växt så enormt som det har gjort under de här 80 åren.
Ja, det är ju otroligt stort idag.
Men jag, på något sätt så är ju den här boken som jag har skrivit ett försök att föra det budskapet vidare, att verka i en tradition. Och man skulle kunna missta den här boken för att vara en självhjälpsbok, och på sätt och vis är den det. Jag har ju inga intentioner att det vore förmätet att förbättra 12-stegsprogrammet som har fungerat i 80 år. Inte bara för substansberoende utan för människor med alla typer av problem som vi människor kan vara maktlösa inför. Det vore förmätet att tänka att jag skulle förbättra det. Och det är inte heller min avsikt att översätta från det här andliga språket till ett mer sekulärt, psykologiskt gångbart språk, utan att hitta den här bryggan mellan det andliga och den psykologiska vetenskapen. Utan Schopenhauer, ingen Freud. Och utan Freud, ingen Jung. Och utan Jung, inget tolvstegsprogram. För en av de första pionjärerna inom tolvstegsrörelsen skulle ha gått till Freud i psykoanalys. Han var en hopplös alkoholist. Men Freud var fullbokad enligt anekdoten. Så han fick gå till Jung istället. Som sa ungefär det som den här prästen sa till mig, att jag kan inte hjälpa dig, du behöver ett andligt uppvaknande. Och då sökte han sig till Oxfordrörelsen, eller Oxfordgruppen, och tillfrisknade där. Och så träffade han en annan man som frågade, vem är stans mest hopplösa alkoholist? Ja, men det är Bill Wilson. Och så sökte de upp Bill Wilson. Och på den vägen så blev Bill Wilson nykter. Men det var inte först han höll på att ta ett återfall, och istället för att ta ett glas så tog han upp telefonen och ringde till en annan aktiv alkoholist och bad om att få prata med honom. Och genom att göra det, genom att prata med den här andra fortfarande aktiva alkoholisten, så upptäckte han att jag håller ju mig själv nykter på det här sättet. Genom att föra budskapet vidare, genom att tala ärligt och uppriktigt, genom att överlämna den gåva som jag har fått till någon annan, så kan jag få bibehålla min nykterhet. Men jag skulle säga att kärnan i tolvstegsarbete, med ett seriöst arbete med sig själv i de tolvstegen, handlar om att tala ärligt om sig själv med en annan människa. Att öva sig i tillit. Så på det sättet så är ju tolvstegsprogrammet också, liksom psykoanalysen, the talking cure, kan man säga. Att avtäcka liksom, försvar, för att försöka. I fjärde steget pratar man om att göra en genomgripande inventering av sig själv, framförallt sina karaktärsdefekter. Och det handlar ju om att avtäcka försvar för att kunna bli så medveten som möjligt om det som hindrar oss från att leva ett så fritt liv som möjligt. Det skulle jag säga är psykoanalysens projekt, och jag skulle också säga att det är de tolv stegens projekt.
Det är jättespännande. Men hur var det då för dig, alltså när du satte igång det här arbetet? Alltså att gå igenom alla de här stegen och att liksom göra den resan?
Ärligt talat, först kände jag att jag hade fått hybris och tänkte att är det här i enlighet med tolv stegen överhuvudtaget att göra det här? Så att, och i ärlighetens namn så, ja, men jag har väl två skäl till att jag gör det här. Det ena är ju mitt ego som tycker om att skriva och som tycker om att ta plats. Och som liksom gillar det. Jag tycker det är mitt ego tycker det är skithäftigt att jag har skrivit den här boken och sitter här och pratar med er. Men sen är det ju också genuint att föra budskapet vidare utifrån tacksamhet. Att jag har funnit det här programmet och att det har funkat för mig på ett sätt som ingen annan psykoterapiform har gjort. Och att jag i det ögonblicket när den här prästen säger till mig att jag är inte bara präst utan jag är också nykter alkoholist, du och jag ska gå på ett möte ikväll, så inser jag att jag ska gå över tröskeln till den här möteslokalen igen. Jag får liksom fatt i mig själv igen. Men jag inser också någonstans att jag ska kliva över tröskeln till någonting som kan hjälpa mig på ett sätt som psykologin inte har kunnat göra. Att jag inser att jag har hittat någonting som en skatt som kan ge mig någonting mer än psykologin. Jag har stor respekt för psykologin och jag älskar psykologi och psykoterapi och psykologisk vetenskap. Men för mig så fattades det någonting. Och det är den här andligheten i den form som tolvstegsprogrammet ger mig den.
Men är det liksom en del av själva tolvstegsprogrammet att man ska då sprida budskapet vidare? För det tycker jag ändå att man ser, alltså de man ändå själv vet om eller känner eller bekant med som själv har gått tolvsteg, så blir det ju väldigt så att man pratar mycket om det, man liksom, ja, men sprider budskapet genom att kanske skriva mycket öppet om det på sociala medier, eller man startar poddar eller skriver böcker eller liksom så här. Är det då en del av programmet för att man har då sett att om man fortsätter sprida budskapet så blir det liksom en del till att inte själv ta ett återfall?
Det finns många kloka sägningar i tolvstegsrörelsen. En lyder, vi kan bara behålla det vi har fått genom att ge bort det. Mm. Och den tycker jag är jättefin. Och förmedlar lite grann de 12 stegens värderade riktning.
Mm.
Att vi gör det här massiva arbetet med oss själva. Och utifrån principerna om obeveklig ärlighet. Att försöka sträva i den riktningen. Att kanske inte finna sanningen, men försöka sträva i riktning mot att tala så sant som möjligt om oss själva. Och dela det med en annan människa. Och det vi definierar som vår högre kraft. Och att när vi har gjort det arbetet så för vi vidare det som vi har fått.
Mm. Men vad finns det då för forskning på 12-stegsprogrammet?
Ja, men det är ju jätteintressant.
Ja, och ja. Viktigt tycker ja. Vi.
Och Fredrik Falkenström som har skrivit förord, ett av förorden.
Mm.
Jag ville ha ett förord av en professor i klinisk psykologi och ett förord av en präst.
Mm.
Så Fredrik Falkenström har skrivit professorsförordet.
Ja.
Och Richard Borgenback som är föreståndare för Pilgrimscentrum i Vadstena har skrivit prästförordet.
Mm. Okay, ja.
Och Fredrik skriver så här i sitt förord. Det här är en bok som går emot vår tids anda. Sverige brukar i undersökningar klassas som ett av världens mest individualistiska och sekulariserade länder präglat av rationella värderingar. Vår tid präglas dessutom allt mer av snabba inlägg på sociala medier, omedelbar respons och en ökad press mot att ständigt framstå som framgångsrik, vacker och lyckad. Att i detta sammanhang skriva en bok om en 100 år gammal metod för att bota alkoholmissbruk baserad på ett kristet religiöst budskap är möjligen inte receptet för kommersiell framgång. Och så lägger han till här att samtidigt som det kan uppfattas som lite flummigt och det finns många föreställningar och fördomar om 12-stegsprogrammet så visar forskning gjort av ett prestigefyllt forskningsinstitut som heter Cochrane-institutet i en genomgång från 2019 att 12-stegsmodellen är mer effektiv för att uppnå abstinens från alkohol än någon annan metod.
Ja.
Såväl medicinska som psykologiska. Så för alkoholberoende så finns det inget mer välfungerande koncept än 12-stegsprogrammet. Men då är det ju manualiserade varianter av det. Och den mest kända är kanske Minnesota-modellen.
Minnesota, just
det. Som är den kommersialiserade varianten av 12-stegsprogrammet. Jag har mer velat gå tillbaka till de ursprungliga 12-stegen. Som jag mer betraktar som, man kan se det som en manual faktiskt. På många sätt. Men en väldigt speciell manual som kanske syftar mer till hjälp till att hjälpa sig själv än att hjälpa sig själv.
Ja.
Men det handlar ju mer om ett sätt att leva. Mm. En livsfilosofi skulle jag säga.
Ja, för alltså, det känns som att liksom hela 12-stegs... Alltså 12-stegsrörelsen, alltså att det har blivit enormt kritiserat också, att det har funnits liksom så många diskussioner kring det här. Vi läste bara bland annat att det har kallats för en religiös sekt och andra menar att det är pseudovetenskap. Alltså vad tänker du om det?
Jag nämner ju 12-stegsrörelsen som fenomen i boken, men jag vill vara tydlig med att jag skriver om de 12-stegen, att jag kommenterar dem utifrån min egen erfarenhet och av de 12-stegen och utifrån min psykologprofession.
Mm.
12-stegen är ju förknippade med anonyma alkoholister.
Ja.
Men det vill jag understryka att den här boken har ingenting med AA att göra.
Nej, precis.
Och jag för inte på något sätt AAs talan, utan jag formulerar mig mer utifrån texterna som handlar om de ursprungliga 12-stegen. Så man får skilja lite kanske på kritiken mot AA och på kritik mot 12-stegsprogrammet.
Men
om man ska säga någonting kring det, för det är ju allmänt känt att AA ibland...
Precis, alltså, varför är det så? Liksom?
Jag tror att från folkligt håll, så om jag ska säga någonting om det där, utan att uttala mig på något sätt utifrån AA då, men utifrån det som är allmänt känt, så finns det ju viss kritik då. Som jag tänker från folkligt håll baseras på föreställningar om AA som en sekt. Men om man tittar på de kriterier som finns för att någonting ska utgöra en sekt så stämmer det inte.
Nej.
Utan till exempel finns det inga ledare. Och det finns inte heller några krav och det finns inga dogmer och det finns inga varken indirekta eller direkta krav på att följa vissa riter rättigheter och det finns inga, det blir inga konsekvenser, man kan inte bli utesluten och man kan inte det får inga, man får liksom inga repressalier om man lämnar den här gemenskapen.
Mm.
Sen tror jag från, men det här är bara spekulationer, men jag tror att från vetenskapligt håll när det gäller alkoholforskare och sådär, det finns ju en viss prestige inom forskningsvärlden. Det här är bara spekulationer. Men jag kan tänka mig att man kan bli lite irriterad på att det finns en folklig rörelse utan ledare som inte är baserat på några avancerade forskningsrapporter som verkar fungera för människor på riktigt och förändra människors liv.
Ja, för det,
jag tänker att det är jäkligt provocerande för vissa inom den prestigefyllda universitetsvärlden.
Och sen såg jag även att alltså på 1177 så hänvisar de ju till exempel till 12 stegs.
Som en, bland annat. Liksom.
Ja, de listar ju olika behandlingar, men där är ju 12 steg med som vad som helst annat, menar jag. Så från viss liksom, så håll så är det ju, känns det ju inte alls kritiserat, medan det från annat håll är det.
Ja, men det det, alltså, jag kan ju hålla med, för jag kan ju med bli så, vad finns det för forskning egentligen och hur ser forskningen ut? Men sen om jag också bara tänker på de jag vet som har gått 12 steg,
exakt,
så har ju det, det har ju funkat.
Verkligen.
Så spelar roll då, eller vad? Alltså, ja, sen, ja, jag är ju för forskning i allra högsta grad, så, men ja, jag kan ju köpa att det blir provocerande när det är en så stor rörelse, men någonstans så måste den ju funka med tanke på hur länge den har funnits och hur otroligt utbredd den är över hela världen.
Jag beskriver ju 12 stegs projektet, eller att göra tolvstegsarbete med sig själv som individ, som att man ska göra sig villig att göra ett kärleksfullt uppror mot sig själv. Och jag tänker att psykiatrin skulle må ganska gott av att skulle ske någon slags folkligt kärleksfullt uppror mot det systemet.
Det får man säga.
Det får man säga. Jag tycker ju tanken om en patientstyrd psykiatri är väldigt intressant.
Ja, något måste ju ske också om man tänker till barn- och ungdomspsykiatrin, hur det ser ut där idag och hur det under inga omständigheter fungerar. Liksom.
Och det är kanske lite mossigt och långsamt ibland också. Men alltså, för vilka skulle du säga 12 steg passar? Alltså, vem borde gå 12 stegsprogram eller göra de 12 stegen?
Bill Wilson skriver ganska tidigt i en text om de 12 stegen att han hoppas att de ska kunna vara till hjälp även för människor som inte är alkoholister. Utan alla människor som på något sätt är missnöjda med sina liv och vill sträva efter en ökad känsla av frihet. Men att han tror att för att bli villig att göra det genomgripande arbete som det innebär att på allvar ta sig an alla 12 stegen, så behöver man ha nått en slags absolut vändpunkt i sitt liv.
Ja.
Så jag tänker att det är bara första steget som handlar om alkohol egentligen. Att vi insåg att vi var maktlösa inför alkoholen, men det kan man ju byta ut mot vad som helst. Egentligen. Vi insåg att vi var maktlösa inför våran chef som vi har klagat på nu i 3 år. Vi insåg att vi var maktlösa inför den här ovanan som vi av egen kraft har försökt bryta men inte lyckats med. Vi insåg att vi var maktlösa inför den här destruktiva relationen som vi befinner oss i. Så att jag tänker, det handlar egentligen om att man behöver nå fram till en personlig botten vad den gäller. Att man på allvar inser sin maktlöshet inför det här problemet, vad det än är. Och det tror jag skapar en beredskap att på allvar göra en förändring och inte göra den förändringen själv. Jag skriver någonstans i boken att det finns bara ett dåligt sätt att göra tolvstegsarbete, och det är att göra det ensam.
Ja, men för det tänkte vi också på inför att du skulle komma, att så här, alltså tolvstegen, alltså det bygger ju liksom på en väldigt stor gemenskap. Vad tror du att den gemenskapen betydde för dig när du själv gick tolvstegsprogrammet?
Ja, men jag tror att den var, jag skulle gissa att det är den verksamma komponenten i att tolvstegsbehandling är så effektiv för just alkoholister som tenderar att i sjukdomen bli väldigt isolerade och ensamma.
Just det, precis. Mm. Och också, eller jag tänker då bara att så här, att bara få känna att man inte är ensam i det här på något sätt. Alltså det är inte bara jag i hela världen som kämpar med det här.
Nej, men man får liksom aldrig underskatta gemenskapen som kommer ur att våga öppna upp sig om skiten man bär på. För att det är typ det mest helande vi har.
Angående den här gemenskapens betydelse, med risk för att bli för behavioristisk, så finns det ju studier på råttor där man har placerat råttor i isolation och då blir de heroinister.
Ja.
Men i ett sammanhang med andra råttor så väljer de sammanhanget framför drogen. Med reservation för att jag just nu inte kände att jag citerade den här studien helt korrekt, men på ett ungefär. Så jag tänker, det säger ju någonting om vårat biologiska behov av gemenskap.
Mm.
Att vi på något sätt är medfött relationella varelser. Så jag tror att sammanhanget, att vara tillsammans med andra människor i en liknande situation, eller som har gått igenom samma saker, är den mest verksamma komponenten, i synnerhet för alkoholister. Mm, det är ju ensamhetens sjukdom.
Ja, men jag tror man kan applicera det på många missbruk faktiskt.
Ja, ja.
Men kände du det, alltså var det en av känslorna liksom, kände du det där och då, alltså när du liksom fortfarande drack, att du var väldigt ensam, eller kunde man kunde du också uppleva efteråt att alltså, gud vad ensam jag har varit, förstår du vad jag menar?
Jag sitter och ler lite här, för jag associerar till efter det här första mötet, efter återfallet, så blir jag hemskjutsad av den här prästen som då följer med mig.
Ja.
Och som sagt, alkoholism är ju ensamhetens sjukdom. Jag tänker mig det som en jävligt destruktiv relation där det är som att leva i en misshandelsrelation på något sätt.
Mm.
Alkoholen vill att jag ska bli ensam och isolerad.
Ja, och så ju mer ensam jag blir, desto mer dricker jag.
Liksom. Desto mer makt och kontroll har alkoholen över mig.
Just det.
Och när man är ensam så tänker jag, det associerar jag med att man helt tappar sin humor.
Mm.
Och jag tycker humor är jäkligt viktigt. Och då finns det en sägning i tolvstegsrörelsen som är så här, det måste vara roligt att bli nykter, annars kan man lika gärna vara full.
Mm.
Och det brukar jag applicera på traumabehandling som jag tycker är roligast att jobba med.
Mm.
Mina patienter brukar säga i slutet av traumabehandlingen, det låter ju inte så muntert att gå en traumabehandling.
Nej.
Men de brukar säga så här, att, och det tycker jag är så, jag tycker det är så, jag blir så rörd över det, att jag visste inte att det skulle vara så roligt att gå traumabehandling.
Mm.
Att man kunde skratta så mycket.
Mm. Fan vad fint.
Men det är ju det här att ärligt tala med en annan människa. Exakt. Öva sig i tillit och tala om det som är allra mest sårbart.
Mm.
Det lättar ju upp och öppnar upp och man får tillbaka humorn och skrattet.
Ja.
Och då kommer jag ihåg det som den här prästen sa till mig när vi satt i bilen efter mötet. Ta livet på allvar, men betrakta dig själv som ett stort jävla skämt.
Ja, fy fan vad sant. Ja, det borde man göra väldigt mycket oftare.
Ja, det var så förlösande att han satt där i sin prästkrage och rökte en cigarett och sa och svor också. Jag tyckte det var så otroligt
mycket
förlösande.
Mycket kontraster i den bilden.
Ja,
ja. Men skulle du då som psykolog säga att det har varit svårt att hitta den här balansen mellan då vetenskapen och det mer andliga, eller man ska säga, har du liksom stött på motstånd från kanske andra psykologkollegor som inte är lika spirituella?
Ja, det där har ju varit en rädsla, en del av min rädsla. Den har ju sagt så här att andra psykologkollegor är inte lika spirituella som du eller lika andligt intresserade, men det är de väl visst, tänker jag. Det är mina rädslor som säger att de inte är det.
Ja.
Så att jag har fått brottas ganska mycket med mina föreställningar och mina rädslor inför vad kollegor ska tycka om det här. Att jag inte bara kommer ut som nykter alkoholist och psykolog, utan också andligt sökande psykolog. Alltså jag har ju fått djupandas många gånger, kan jag säga. Men jag gillar det här, nu ska jag läsa ur boken igen. Det finns ett citat från en av rörelsens grundare Bill Wilson i ett brev till Carl Jung då, som influerade en av pionjärerna att söka sig till en gemenskap.
Mm.
Så här skriver Bill till Jung: dina ord vägde verkligen tungt eftersom du verkade vara varken fullt ut teolog eller renodlad forskare. Av den anledningen verkade du stå med oss i det ingenmansland som ligger mellan de två. Du talade ett hjärtats språk som vi kunde förstå. Det finner jag tröst i när jag känner mig vilsen i att hitta balansen mellan min önskan att bevara respekten för den psykologiska vetenskapen men också min önskan att bevara respekten och intresset för den andliga aspekten, alltså det gåtfulla i att vara människa. Jag tycker det är ett jättefint citat.
Jag håller med, verkligen.
Jag också. Men du Håkan, vi har kommit till sista frågan.
Okej.
Vad inspirerar dig? Det känns som att du har ett bra svar på det.
Lägg nu ingen prestation i detta.
Nej, det är min känsla bara. Och det ska du bara ta positivt.
Du såg inte min livrädda blick inför ytterligare en fråga som
den
jag inte hade förut.
Bara.
Fan.
Men just det. Min livrädda blick här inför en fråga som jag inte hade förberett mig på. Jag blir inspirerad av människor som har modet att gå emot sina rädslor. Och jag blir inspirerad av mitt eget mod att göra det.
Mm. Jag skulle precis säga, tänk att du har gjort det idag.
Jag har gjort det idag. Och det inspirerar mig. Och jag vill verkligen inspirera andra att gå emot sina rädslor. För jag tänker alla de här föreställningarna som vi bär på, som gör att vi intalar oss själva att vi är begränsade, mer begränsade än vad vi behöver vara. Jag tänker att vi måste gå emot de rädslorna. Det är jäkligt inspirerande för mig när människor vågar göra det.
Tack så jättemycket för att du vill läsa Ångestpodden.
Ja, tack för att jag fick komma.
Tack.
Jag tror det är en sån styrka att själv ha gått igenom. Alltså att vara nykter alkoholist som Håkan ju är och samtidigt psykolog. Alltså den förståelsen är så värdefull, tror jag.
Ja, gud, ja, det tror verkligen jag också. Och sen, alltså jag kan tycka, alltså med vissa sådana här rörelser eller saker som ska hjälpa ens psykiska mående, så blir det väldigt ofta väldigt så här att man måste gå upp i det till 110%. Man måste göra alla stegen, man måste köpa ditt och datt beroende på nu vilken rörelse man än vänder sig till. Men så här, jag tror ändå att man kan hitta väldigt mycket inspiration till sitt egna läknande eller välmående utan att kanske gå all in i alla stegen eller köpa alla produkter beroende på vilken. Nu behöver man inte köpa saker i just 12-stegsprogrammet, men ja, de alternativa vägarna, så att säga.
Exakt. Och jag tror också att man kommer se mer forskning på det här området, vilket ju är jättespännande.
Och det fina tycker jag är just det här med, som egentligen Ångestpodden också handlar om, att liksom gemenskapen har en så sjukt läkande effekt. Och den är superviktig, och att också liksom dela med sig av sina erfarenheter och känner att det kan hjälpa någon annan. Det är egentligen därför vi har fortsatt med Ångestpodden under alla dessa åren.
Men får jag säga en sak med? Att Håkan som psykolog kommer hit och bara så, jag är jättenervös.
Ja.
Förlåt, det är så avväpnande och det är liksom så ärligt.
Ja, verkligen.
Det var så fint, tyckte jag.
Tack så jättemycket Håkan för att du ville gästa Ångestpodden.
Håkans bok heter Konsten att bli fri och finns där böcker finns.
Ja. Det var allt för den här veckan.
Det var det. Och vi ska ju avsluta med att Håkan läser en del från boken.
Exakt. Så vi gör så att vi lyssnar på Håkan och så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Då har vi varit i riksdagen, så håll gärna en tumme för oss eller så.
Ha det fint.
Hejdå.
Ett av många talesätt inom tolvstegsrörelsen lyder: vi är bara så sjuka som våra hemligheter. Senast jag kapslade in min hemlighet började den läcka och resulterade i ett återfall som höll på att göra mina barn faderslösa. De 12 stegen gav mina barn sin pappa tillbaka, hjälpte mig att försonas med min egen far och gav mig en nyckel så att jag kunde låsa upp dörren till mitt förflutnas hemliga sår. Ett annat talesätt inom 12-stegsrörelsen lyder: vi kan bara behålla det vi har fått genom att ge bort det. Därför väljer jag att avsluta den här introduktionen på följande vis. Jag är inte bara psykolog. Jag är också nykter alkoholist. Det är mitt vackraste sår. Och det är endast genom att våga visa våra hemliga sår som vi på allvar kan börja läka. Podplay.